ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. Jag är så glad över att få presentera vår samarbetspartner Hälsokraft. Therese, vill du presentera dig och berätta mer om Hälsokraft?
Hej! Therese heter jag och arbetar på Hälsokraft, en hälsokostkedja med 65 butiker och e-handel inom naturlig hälsa som i år firar 30 år. Hos oss hittar du ett noga utvalt kosttillskott, naturlig hudvård och produkter för hemmet som alla främjar en hälsosam livsstil. Oavsett vilka besvär du har eller om du vill få hjälp med att upprätthålla en hållbar livsstil finns vi här för att hjälpa dig med frågor och hälsorådgivning när du behöver det. Vi har också digital rådgivning via vår hemsida hälsokraft.se.
Anna Hamilton, legitimerad dietist med över 14 års erfarenhet inom yrket. Hon har specialiserat sig på kvinnohälsa och driver det egna företaget Food Formation, där hon hjälper kvinnor med fertilitet, magbesvär och PCOS bland annat. Hon driver Instagram-kontot Food Underline Formation, där hon delar med sig av kunskap och tips inom ämnet. Idag ska vi träffas för att prata om fertilitet och PCOS. Varmt välkommen till Hälsopodden, Anna.
Tack snälla, jättekul att få vara här.
Jag tänkte att vi ska gå in på Hälsopoddens 5 frågor. Och då börjar vi med 1. Vad är hälsa för dig?
Ja, men hälsa för mig, jag menar WHO har sina liksom definitioner och sådär, men hälsa för mig är nog att du mår bra efter dina förutsättningar. Är att du mår bra både psykiskt och fysiskt. Och att du även har en fungerande och liksom frisk menscykel eftersom jag jobbar med kvinnohälsa.
Mm. Bra. 2 då. Om du får ge lyssnarna 3 enkla tips som de kan börja med redan nu som snabbt förbättrar hälsan. Vilka tips ger du då?
Mm. Ja, här gäller det ju att sålla bland allting, eller hur? Om du ska kunna göra någonting precis liksom nu idag. 1 är att har du inte koll på din menscykel så börja få koll. Var är du i din cykel? Hur fungerar en menscykel? Det går att ta reda på många olika sätt. Men genom det så får du ofta en bättre koll på ditt mående och kopplar ditt mående till var du är i din menscykel. Och då kan man börja jobba på ett annat sätt. Så det är nog ett första tips. Mm. Och är det så att du inte har en menscykel men känner någon eller är det tillsammans med någon som har en menscykel, så ta reda på det där också. För det kan ge ju väldigt mycket svar och man kan hjälpas åt tillsammans.
Bra.
Mm. Så det är nummer 1. Nummer 2. Lägg till en grönsak till maten idag.
Den är bra.
Och då tänker jag inte framförallt på gurka och tomat. och salladsblad, utan lite mer kraftiga grönsaker som du behöver tugga lite mer. Tänk broccoli eller blomkål, gröna ärtor och så vidare.
Kul.
Mm. Och sen tre då. Ja, men försök idag att ha mer rörelse än skärmtid. Och särskilt skärmtid från telefonen. Många som jag jobbar med är mellan så här 25 och 40 de flesta. När vi pratar i alla fall fertilitet 25-45. Och väldigt många, jag har också, så att vi är liksom med våra telefoner hela tiden. Och det tar mycket tid från annat och bland annat sömnen. Och det kan verkligen liksom stjäla tid från sömnen och stjäla liksom nedvarmningstid. Men också stjäla vårt melatonin, vårt liksom sömnhormon som gör att vi blir lite tröttare när det blir mörkare. Och får oss att liksom somna. Och det är faktiskt också en antioxidant. Så att genom att liksom somna och sova i tid så tillverkar vi antioxidanter som faktiskt också är bra för våra ägg, våran äggkvalitet.
Så bra information.
Bra.
Ja, det var bra tre tips.
Mm.
Menscykeln, lägga till en grönsak och skärmtiden.
Ja, precis. För att det ger ringar på vattnet. Och jag tänker ofta så i behandling också att så här, ja, men det är klart, det går, alltså det är en djungel där ute. Herregud, det går att liksom googla och instagramma sig till så mycket kunskap, men vad är det som gäller för dig? Och det är det man behöver ta reda på, men också välja de sakerna som faktiskt ger störst effekt. Så att vi inte går på allting, utan så här, ja, men om jag gör den, då kommer det ge de här konsekvenserna som är en fördelaktig.
Just det. Vilken egenskap är du mest nöjd med hos dig själv?
Mm, sån himla svår fråga. Jag har hört från andra, och det är väl kanske bra, att jag är nyfiken. Och jag känner mig nog ganska nyfiken också. Inte hela tiden, men ofta. Och jag tror att det har ändå gjort att jag är där jag är idag. Det vill säga att jag jobbar som dietist med någonting som jag verkligen brinner för. Och som jag känner så här, men nu har jag hittat hem för första gången.
Nu, egenskap i ditt jobb, tänker jag.
Ja, men jag tror det. Och att så här, det är klart man kan lära sig saker under de här tre åren på dietistprogrammet. Men det finns ingenting när jag gick, och jag tror inte det finns nu heller, om kvinnohälsa. Mm. Utan då behöver du vara nyfiken för att ta reda på, läsa studier, gå utbildningar utöver det. Så att jag tror vi många kommer långt med en nyfikenhet.
Härligt. Vad har du för dröm som du ännu inte har uppfyllt?
Jag har fortfarande många drömmar, men nu tänker jag att du menar i, så här, i karriären.
Ja, eller livet i stort.
Livet i stort, ja men... absolut, jag skulle gärna vilja skriva en bok. Jag skulle vilja att kunskapen kring kvinnohälsa blir högre. Att fler får liksom tillgång till hur vi funkar och vad vi mår bra av. Och att vården blir ännu bättre. Alltså det är min liksom stora dröm. Och hur når vi dit? Jo, men böcker kan vara ett sätt. Jag har ett projekt nu där jag försöker egentligen digitalisera och automatisera det som jag gör egentligen i behandling nu, för att det ska kunna nå fler kvinnor. Så det är min dröm nu, att få det liksom att rulla och att få det att fungera.
Det är bra. Vi sätter ett datum för boken då.
Okej, men nästa år då.
Det låter bra. Ja. Jag kommer följa upp den.
Ja, men gärna.
Mm. Snyggt. Mm. Sista här då. Vad äter du till frukost?
Det är, skulle jag säga, lite beroende av så här årstid. Nu är det ju fortfarande sommar trots regn och 13 grader i morse. Men då tycker jag om lite mer kalla grejer. Så jag gillar så här, naturell yoghurt, nötter, frön, lite bär. Kanske någon banan, svarta vinbär älskar jag. Något ägg till. Det är en härlig frukost som jag tycker att jag känner mig mätt på ganska länge. Men bananpannkakor när man har tiden, det rullar på hemma. Så det gillar jag också.
Varierar du din frukost mycket?
Hyfsat. Men jag skulle nog säga att generellt så är vi ju så här, vi har våran frukost och det är den vi liksom kör på. Och där finns det också ganska mycket potential att faktiskt få in en variation. Att okej, idag så äter jag en frukost. Men om du då byter till kanske tre frukostar så har du genast fått en större variation. Och större variation betyder ofta olika sorters näringsämnen, men också bra för våra tarmbakterier att få variationen av olika livsmedel.
Jättebra. Och det går ju också ofta att förbereda frukosten dagen innan eller sådär, att man kan göra några dagar innan.
Absolut. Sen är ju alla inte så väl förberedda. Så det går ju ändå så här, men bananpannkakor till en person går ju det ganska snabbt att göra. För flera, fyra stycken, ja det tar lite tid, absolut. Men som en chia pudding, det går ju att liksom preppa den dagen innan.
Mm.
Men jag tror också, i Sverige så äter vi mycket så här kalla frukostar. Mackor, yoghurt, flingor typ. Men i andra länder så har vi lite mer så här vanlig mat. Och det slår jag gärna ett slag för också. Så det är ju liksom absolut ett bra sätt att starta dagen på också. Med vanlig mat.
Värma gårdagens middag.
Absolut. Men då står vi i det här så här, åh, men jag har inte ens gjort en matlåda. Nej, så var ska vi börja någonstans?
Mm. Jag förstår. Vi går in på fertilitet. Vad innebär det att vara en fertil kvinna?
Mm. Det är ju nästan så här, låter som en... Ja, nästan som början på en dikt, eller hur?
Mm.
Ja. Jo, men vi kvinnor är ju fertila under så här, från första mensen egentligen till sista, om man ska vara så här väldigt sätta någon sorts liksom riktmärke. Sen är det ju så att fertiliteten avtar. Vi blir mindre och mindre fertila. Men vi kvinnor, till skillnad från män, är ju faktiskt inte fertila varje dag. Alltså vi kan inte bli gravida varje dag. Och när vi pratar om fertilitet så är det så att förmåga att liksom få en avkomma. Och vi kvinnor är då, ja, vi kan egentligen göra bebisar runt ägglossning. Och där tror jag också så här, jag och väldigt många med mig är ju uppvuxna med så här, ja, så fort du ligger så måste du använda kondom för du kan bli gravid när som helst. Och det är vi på något vis så här, lite liksom hjärntvättade med. Jag vet inte om du håller med, men så.
Jo, alltså det är så man är uppvuxen. Ja. Det är det preventivmedlet ungefär, och tillsammans med p-piller då som...
Absolut. Allierar. Men också att så här, man tror, på något vis tror man att man också kan bli gravid hela tiden. Och det blir väldigt kontrast sen när man kanske då kommer upp i 35-årsåldern och inser att nej, det var inte bara att ligga utan kondom eller p-piller. Det blev liksom ingen bebis direkt. Och där tror jag vi står också inför liksom att vi har en rädsla för att vi skulle bli gravida, och därför sa man sådär. Och sen så står man i verkligheten och inser att, men vänta nu, vad är det liksom som händer? Men så ett jättelångt svar på din fråga om fertilitet. Men det handlar om ålder, absolut. Men också så här, när i din menscykel är det. Och du måste ju ha en fungerande menscykel. Du måste ha en ägglossning för att naturligt kunna bli gravid.
Mm. Och hur mäter man fertiliteten?
Hos män så är det lite lättare att mäta fertiliteten. Där kan vi ju se så här, spermakoncentration, antal, vilken form de har, alltså på ganska många olika sätt. Fertiliteten hos oss kvinnor, man kan absolut mäta med äggreserv med olika hormoner, och det kan liksom relatera till varandra, så det går att göra med blodprov, men du kan inte mäta äggkvalitet.
Mm.
Gör du IVF så kan man ju få ett hum om hur äggkvaliteten ser ut, men vi har inget liksom mätverktyg för det idag.
AMH-värde och sådär.
Ja, precis. Äggreserv.
Det står för äggreserven. Ja, ja. Och då vet man hur många ägg man har kvar.
Man vet ungefär. Och är den väldigt låg utifrån din ålder, så säger man att så här, då är liksom chansen mindre för att du ska bli gravid. Men det går fortfarande. Du behöver egentligen bara ett ägg. Och sen till exempel vid PCOS, då är det värdet ofta lite förhöjt. Så att det är, man behöver veta vem är jag, vilken ålder har jag, och sen relatera till det.
Just det. När man tänker på fertilitet, då tänker man ju också så här att, ja, men det är man ju ända fram till klimakteriet, eller det trodde jag i alla fall.
Mm.
Men när jag läst på lite grann så kom jag över siffran att mellan 21 till 23 års ålder, det är då kvinnan är som mest fertil, och fertiliteten börjar avta redan efter 25, och vid 35 så avtar den dramatiskt.
Mm.
Hur går det ihop med att vi vill skaffa barn liksom senare i livet idag?
Mm, det går ju inte riktigt ihop.
Nej.
Våra drömmar och karriärmål och liksom längtan efter barn, det går inte riktigt ihop. Men det är precis som du säger, jag kan bara liksom bekräfta det, att vi har liksom som högst, vi kvinnor är som mest fertila, har som lättast att bli liksom gravida runt ägglossning med samlag runt 2025. Och sen så kommer det liksom egentligen gradvis att bli sämre och sämre.
Mm.
Man pratar om ungefär siffror runt liksom 30% där i 20-25-årsåldern. Lite högre, lite lägre ju närmare 2025 vi är. Vid 35-årsåldern så pratar man om 12 ungefär procent. Alltså att bli gravid i den cykeln. Och sen efter det så går det ner efter 40, tror jag, runt 6%, tror jag. Så det, är liksom, det går ju ner. Men det är inte något magiskt med att sen när du vaknar upp på din 35:e födelsedag så är det kört, eller att det liksom har bara minskat den dagen. Utan det går ner olika, och det är olika för också olika kvinnor. En del kan verkligen få lätt att bli gravid efter 40. En del har svårare även, liksom, efter 25-årsåldern. Men jag tror det är bra att veta, och vi kanske inte pratar så mycket om det, att så här, jo, men det blir svårare. Du måste liksom ligga fler gånger för att det ska bli en bebis. Och om ni tänker den person som lyssnar nu och känner så här, men gud, jag har försökt länge. Då brukar man ju säga att innan 35 så, ja, men då kan du försöka ett år. Och efter 35 så räcker det med 6 månader, just för att man vet att det är svårare. Och då är det också bra att börja luska i om det finns någonting som gör att det är svårare, att undersöka det och kanske behandla det och få hjälp.
Ja, för det var också lite grann min fråga, att om man lyssnar på det här och är över 35 och tänker så här, är det kört nu?
Nej, men det är det verkligen inte. Jag har jättemånga patienter som är över 35 och som också blir gravida. Men vi kvinnor, vi föds med de liksom äggceller som vi har sen resten av livet. Så att är du gravid nu med en flicka, så finns ju de äggen där redan hos dig. Så att är du mormor till en dotter, alltså barnbarn, så har de äggen varit hos dig. Det är jättekult. Ja. Så att vi liksom föds med de äggenlagen som vi kommer ha resten av livet. De blir så mycket färre sen när vi når puberteten, runt 400 000, och sen avtar de också. Men det som händer är att, alltså, förut så kanske man sa att, jo, men är äggen av dålig kvalitet så är de det liksom från början. Det finns ingenting vi kan göra. Men det vi vet idag är mer att, jo, men med åldern så blir så här, allting blir lite ringrostigare. Så är det. Ja, tufft, men så är det. Men det är förutsättningarna som blir lite ringrostigare. Så att till exempel om vi pratar äggkvalitet, så vet vi att våra så här energifabriker i äggcellerna, våra mitokondrier, de som gör energi, de är jättemånga i våra äggceller för att de behövs för att det ska bli rätt kromosomantal, bli en rätt så här bra implantation och så vidare. De finns där och de behöver vara många. Förutsättningarna för mitokondrierna blir sämre ju äldre vi blir, men vi kan jobba med de förutsättningarna. Och det är det jag gör i behandling med maten och andra saker, tillskott till exempel. Att vi jobbar med en bra näringsstatus så att de här mitokondrierna, ja, men funkar så bra som möjligt, så att äggkvaliteten blir så bra som möjligt. Och det sker ungefär 3-4 månader innan ägglossningen. Så det tar tid att jobba med det, men vi kan få bättre resultat genom att göra förändringar i det vi stoppar i oss och som vi har liksom runt omkring oss. Så både liksom mitokondriehälsa, men också oxidativ stress, alltså hur våra celler pajas egentligen. Miljön runt omkring, vi pratar om hormonstörande ämnen, rökning, alkohol och så vidare. Så att mycket av det, liksom miljön under själva mognaden, det kan vi påverka. Vi kan inte påverka att vi blir äldre. Det är egentligen fantastiskt, även om vi har liksom ett samhälle som tycker att det är ganska hemskt om vi tänker på allt man kan göra liksom, och idealen. Men du har förmågan att, ja, okej, vi kan inte ändra åldern, men du kan absolut ändra på maten du äter, se över näringsstatus, för att det också påverkar de här olika delarna.
Men kan jag alltså påverka min fertilitet genom kosten? Kan jag göra kostval som liksom stöttar upp fertiliteten, och hur börjar jag äta då?
Det beror på vem du är, men ja, det kan du. Sen kan du inte så här, som sagt, en del ägg har liksom, är inte bra från början, de kan vi nog inte göra någonting åt. Så att det här är liksom inte en magisk grej och du ska bara börja äta, nu är inte det så, men bara äta grönkål så kommer allting fixas. Så lätt är det inte, men du kan göra liksom små justeringar som ändå kan vara fördelaktiga. Och vad ska man äta då? Jo, men det beror lite på vem du är, hur ser dina värden ut, har du en autoimmun sjukdom och så vidare. Det beror på, har du PCOS? Men generellt kan man säga att så här, medelhavskost, det är det som det forskas väldigt mycket på i väldigt många olika sjukdomar. Finns fördelar med den. Det är en variation. Vi har fullkorn, men vi har också fisk, vi har grönsaker, bär, mycket olika färger. Det är generellt en bra bas. Men tänka så här, tänk mycket näring. Att det du stoppar i dig har mycket näringsämnen i sig. Och mindre av liksom alkohol, socker.
Jag förstår. Det är väldigt populärt att utesluta gluten, mjölkprodukter. Hur ser du på det kopplat till fertilitet?
Att vi inte har all forskning idag för att säga att alla ska ta bort gluten och mejeriprodukter för att det skulle främja fertiliteten. Sen får man titta på subgrupper i liksom, om kvinnor är den stora gruppen. Har vi personer med PCOS och har du besvär med akne och PCOS, då kan det vara fog för att ta bort mejeriprodukter under 3 månader och se så blir min akne bättre. För att det kan trigga. Men annars så finns det inte forskning idag som säger att vi ska ta bort mejeriprodukter. Det gäller även gluten. Sen finns det vissa grupper som mår bra av det. Men generellt så finns det inte så att alla ska ta bort gluten och mejeriprodukter och sen blir vi gravida.
Nope. Så det är ingenting du rekommenderar till alla? Att så här, minska ner på gluten och minska ner
inte
på mejeri?
Inte till alla, men absolut att jag gör det. Men då har vi liksom andra argument än bara fertilitet och finns det annat bakom.
Men just det här med åldern, där vid 35 års åldern. Nu har jag ju lite inne på det här med att frysa ner sina ägg om man inte har en partner. Det är jag jättenyfiken på vad du har för tankar. Finns det liksom, ska vi börja tänka annorlunda? Ska vi liksom frysa ner våra ägg och förbereda oss för att fertiliteten blir sämre och kvaliteten blir sämre? Och, vad tänker du?
Alltså det beslutet tänker jag nog ligger hos kvinnan och liksom ens förutsättningar och hur man ser på det. Så jag ska nog inte lägga min värdering i det, men ska man göra det så ska man precis som, tycker jag då, inför liksom en naturlig graviditet även förbereda sig inför en sån infrysning så att man kan tänka på vad man äter och ens värden innan en infrysning.
Just det, jättebra tips. Vi går vidare in på PCOS.
Ja.
Vad står PCOS för?
Det står för polycystiskt ovariesyndrom och är ändå ganska vanligt. Man pratar om ungefär 15%, en del pratar om 10%, en del pratar om 20%, men om vi landar där någonstans. Så det är ganska många och jag räknade på det. Jag tror att det gäller ungefär 300 000 kvinnor i Sverige. Det påverkar dels dina hormonnivåer, så att du har ofta liksom en högre testosteronproduktion, vilket då kan ge det här lite mer, liksom, mindre hår på hjässan kan en del ha. En del kan ha mer hår i ansikte, bröst, armar. Du kan ha mer akne just kring käkparti, haka. Ganska vanligt. Du har också ofta lättare att bygga muskler just för att du har den hormonprofilen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har ofta oregelbundna menstruationer eller ägglossningar, så de kommer väldigt oregelbundet. Jag har patienter som kanske har haft var tredje månad, men vi kan få ner dem till så här 35-39. Det är jättekult. Så det går verkligen att jobba med maten. Och det här är också fertilitet på din liksom fråga för 3 frågor sedan, Emma. Så är det liksom, har du PCOS så går det absolut att jobba med livsstil. Det gör det verkligen.
Har alla besvär som har PCOS?
Men det skulle jag nog säga att man har. Sen är det såklart, står du på till exempel p-piller som en vanlig behandling, då tror jag inte du upplever några besvär längre. Jag har jobbat med väldigt många som har PCOS och som mår otroligt bra efter, och man också fortsätter med liksom behandlingen och den kompassriktningen som vi har valt ut. Så att du måste inte fortsätta ha symptom, men jag skulle ändå säga att du har kvar PCOSen. Även om dina androgena hormoner som testosteron och SHBG är förbättrade och kanske inom referens, och liksom du har inte så mycket symptom, så har du fortfarande PCOS.
Jag förstår. Hur diagnostiserar man det?
Ja, det görs av gynekolog. Så att Tänker du nu att oj, men de här symptomen stämmer in på mig, ta kontakt med din gynekolog och boka ett besök. Men man säger att det ska vara minst två av tre kriterier. Där det första är, eller ja, ett av dem är oregelbundna menstruationer eller oregelbunden ägglossning. Det vill säga att den kommer inte särskilt ofta. Du får vänta och vänta och vänta. Och det kan ofta vara liksom följt av världens blödning sen. Så det är ett av dem. Så oregel med ägglossning. Det andra är då de här som jag var inne på förut. Förhöjda androgena hormoner. Så att på blodprov så kan det mätas med för högt testosteron. Och sen finns det ett som heter SHBG som ofta är lite lägre. Och det ger, ja, det ger mycket testosteron fritt i kroppen. Man måste inte mäta det med blodprov. Så ibland kan man bara gå på att om du har besvär med akne, du har väldigt mycket hår i ansiktet, då kan det liksom räcka. Och sen det tredje är PCO, polycystiska ovarier, som man bara kan se med ultraljud. Så där av att du kan inte googla dig fram det, utan du behöver gå till en gynekolog som gör själva undersökningen. Och då syns det ofta som ett litet pärlband med de här olika små äggblåsorna som liksom är flera stycken då.
Just det. Och nu råkar det ju faktiskt vara så att jag har ju PCOS.
Du har det.
Så sättet som jag blev diagnostiserad, det var egentligen att då gå till en gynekolog. Och där man gjorde en undersökning och man såg att ja, men du har många ägg. Men du driver inte igenom en ägglossning. Så att jag kan tänka mig att det är många kanske som tror att så här, ja, men jag har bara oregelbunden mens. Men jag har nog inte PCOS för att jag har inte liksom mera aknebesvär eller oönskad hårväxt och sådana saker. För det till exempel hade inte jag. Mm. Utan jag har bara alltid haft väldigt oregelbunden mens. Mm. Men varit lite glad för det, att slippa den biten.
Exakt, det kan man ju vara.
Så länge man inte vill ha barn. Och vad tänker du där? Finns det liksom en anledning att så här, försöka driva igenom ägglossning och menstruation? Alltså mår kroppen bättre av det? Eller kan man gå ignorera det ett antal år tills man vill ha barn? Eller vad har du för åsikt?
Nej, jag tycker verkligen att du ska ta kontakt med en gynekolog. För att vi vill heller inte att den här livmoderslemhinnan ska liksom växa till sig jättelänge och bli liksom jättetjock. Utan då ger ofta gynekologen liksom, läkemedel för att få liksom en bortfallsblödning eller blödning för att blöda ut det. Så att nej, du ska absolut inte gör det. Men jag hör dig att så här, ja, det är ganska nice, jag bara mens 3-4 gånger om året, behöver inte tänka så mycket på det.
Exakt.
Och det, absolut, det ska jag säga, att det kan vara, ibland upplever jag en del så här nackdel att så här, men nu har jag mens, den kommer så ofta. Mm. Men då är den kanske inte lika kraftig och liksom lika jobbig som tidigare, så att det får väl väga upp då. Men nej, absolut, ta kontakt. Och sen är det ju så att även om du inte har besvär med akne eller med ökad behåring i ansikte och liksom, ja, på kroppen, så kanske du har lite förhöjda insulinnivåer, alltså insulinresistens. Och det är ju viktigt att veta så att du kan jobba med det för att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 framöver.
Mm. Jag läste också någonstans om övervikt, att det kunde vara ett vanligt tecken på PCOS.
Absolut. Och många säger som har PCOS och en övervikt säger att det räcker att jag bara tittar på några bakelser. Man upplever att jag går upp i vikt väldigt lätt. Och det ligger lite i den här liksom insulinresistensen. Att, ja, det är lite svårare. Du blir kanske mer sötsugen. Du blir hungrig snabbt. Du kanske också äter snabbt. Du känner också att så här, min kropp reagerar inte riktigt som jag tycker att den borde göra. Och i det tror jag, och liksom efter erfarenhet, att det föds en osäkerhet kring vem är min kropp eller vad är det som händer. Och i det kan du få liksom ett ätstört beteende också. Det är jättemånga med PCOS som har ett ätstört beteende. Från att kanske jojobantat och känner att så här, kroppen är inte riktigt med mig, och så vet man inte riktigt vad man ska äta. Superjobbigt, och det behöver vi också liksom ta på allvar. Och i det också kanske inte bara säga så här, ja, men ät lite mindre och gå ner i vikt, kom tillbaka när vi blir gravid. För tyvärr så är det fortfarande många som får höra det. Inte jättebra.
Vi på Hälsopodden vill tillsammans med Hälsokraft ge dig 20% rabatt på hela deras sortiment. Therese, vill du berätta mer?
Ja, självklart. Vi på Hälsokraft erbjuder alla Hälsopodden-lyssnare 20% rabatt på hela vårt sortiment. Surfa in på hälsokraft.se och ange koden HÄLSA20 i kassan, så dras rabatten automatiskt. Och behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig.
Jag kan bara koppla till min egen resa eller min historia. Och jag var ju 29 när jag började tänka på det här med att någon gång vill jag skaffa barn. Men det var inte aktuellt just då. Jag tränade väldigt mycket, jag tävlade i fitness. Så att det var ju ofta 2 pass om dagen, 5-6 dagar i veckan och jag hade ingen menstruation. Jag reflekterade över det och tänkte så här att det här är nog kanske inte bra för mig. Det är väldigt skönt att slippa det just nu. Mm. Jag träffade också min nuvarande man då. Och vi hade i princip oskyddad sex i 8 år och tyckte bara det var life ungefär.
Yeah.
Sen gick jag till en läkare då. En vanlig allmänläkare och sa att jag har ingen menstruation men jag funderar lite grann på det här om vi vill skaffa barn, hur man ska göra. Och då sa hon bara att kom tillbaka när du är säker på att du vill skaffa barn så får du en tablett som startar igång allting, det är inga problem. Och jag tänker att det kanske är ett vanligt svar man får av vården att så här, ta en tablett så löser det sig. Nu vet jag av erfarenhet att det är inte riktigt så enkelt. Vi har ju 2 barn idag och snart en tredje. Men det första barnet kom faktiskt spontant. Superhäftigt. För vi hade tänkt att vi skulle börja skaffa barn. Eller försöka då till hösten. Men jag blev gravid under sommaren. Så att vi var både så här överraskade men också överlyckliga. För jag hade ju inte märkt att jag ens hade en ägglossning. Så det var bara helt fantastiskt. Sen till barn nummer 2. Vi började försöka 1,5 år senare när min dotter var 1,5 år och det var jättesvårt. För det första så hade jag ingen regelbunden cykel utan jag kunde ju ha mens en gång per år, 4 gånger per år. Jag visste ju aldrig heller när ägglossningen kommer. Så det här gjorde en jättestor stress inom mig. Att liksom, okej, nu vill vi målinriktat försöka få ett syskon men jag har ingen aning om när ägglossningen kommer. Så jag gick då till en gynekolog och det var då hon också såg med ultraljud att jag hade flera äggblåsor. Och då fick jag syntetiska preparat, östrogen och sådana här ägglossnings...
stimulerande?
Ja, precis. Letrosol, exakt. Och vi började försöka med det och... jag fick ju blödning och jag fick förmodligen ägglossning också och så. Men det var väldigt, väldigt svårt och vi lyckades inte och vi höll på jättemånga månader. Och det här medförde så stor stress hos mig. Jag kommer inte ihåg exakt men jag gick upp någonstans mellan så här 5 och 10 kilo på 6 månader. Min kropp var superstressad samtidigt som jag fick höra att så här, det är viktigt att du tränar och att du sover och ja. Så att jag har nog aldrig, kan jag säga, handen på hjärtat mått så dåligt eller varit så stressad som under de här månaderna. Och hon nämnde även att så här, ja, men det, ni kan alltid ta hjälp av IVF. Men man bör försöka i minst 6 månader. Och det gick från tablettbehandling till injektioner då. Och vi försökte i 8 månader men ja, inget plus på stickan. Jag fick ett... Missed abortion fick jag. Så att jag mådde väldigt dåligt psykiskt.
Det är ju jättetufft och det tar enormt mycket på sig själv och sin relation. Och, ja, verkligen.
Ja, och sen gick vi då vidare till Sophiahemmet och gjorde IVF. Och på andra försöket så blev jag då gravid med vårt andra barn. Så härlig känsla. Men det kostade otroligt mycket möda, svett och tårar och... ja, väldigt dränerande tid i mitt liv. Sen är jag nu gravid med vårt tredje barn, våran tredje prinsessa. Och den här gången, det är det som är så häftigt, det är därför jag vill gärna dela med mig av min resa. Det är att jag har liksom gjort så mycket livsstilsförändringar inför att vi vill ha vårt tredje barn. Och det gick på andra försöket. Så det jag gjorde egentligen, det var att jag slutade med koffein. Jag började lägga mig 21.00 varje kväll. Jag la bort telefonen. Så jag låg inte och liksom flippade och utsatte mig själv för skärmljus det sista jag gjorde. Utan antingen så lyssnade jag på en ljudbok eller så läste jag en fysisk bok. Sen slutade jag faktiskt att lägga in träning i schemat. Utan det fick bli så här, när kroppen kände att den ville röra på sig. Då tränade jag. Och det kunde vara 2 gånger i veckan, 3 gånger i veckan, 1 gång i veckan. Jag började liksom meditera och varva ner. Och sen så tror jag det tog 3 månader så hade jag en regelbunden cykel. Mm. För första gången i hela mitt liv.
Ja, det är häftigt.
Mm. Det är jättehäftigt. Så att, ja, jag vet inte, men det jag vill få fram i alla fall, det är så här, det går att göra jättemycket bara med så här livsstilsförändringar just vid PCOS.
Det går att göra jättemycket, och det är egentligen så här, men första grejen att göra. Och där tror jag så här, jag tror inte vi ska så här sparka på gynekologerna som sitter där med så här 10 minuters besök och upp och ner och här, stick här och sen så hej då att du får den här diagnosen. Det här är ju superkompetenta personer, men som inte ges tiden till att liksom förklara. Och de har heller inte kunskapen kring liksom mat och näring och vad det gör. Men det som vi skulle, så här, man skulle vilja ha är ju drömmen i liksom ett team där, ja, men du har fått PCOS, då går du automatiskt till en dietist som kan om PCOS. Vi dietister kan ha massa olika kompetensområden, man kan inte vara bra på allting. Men just för att livsstilen är verkligen A och O vid PCOS. Jag ser det hela tiden och det är bara så här, grattis Emma, det är jättehärligt att du hittade de grejerna som du behövde, vilket låter som återhämtning, mindre stress, kanske också mer näringsämnen i det, vad vet jag. Men det går att göra jättemycket, verkligen.
Ja, jag tänker, jag har alltid liksom, jag har hela mitt liv, jag menar, jag har jobbat som personlig tränare, kostrådgivare, fysioterapeut. Jag har alltid vetat att man ska så här äta och träna, liksom röra på sig. Mm. Så min kost har egentligen varit oförändrad. Men jag tänker att kanske att upptaget har blivit bättre också, i och med att jag har stressat mindre, sovit mer.
Ja, du har ju också så här, koffein, då kanske det var i form av kaffe. Och kaffe, koffein, tar du det till maten och kommer det minska järnupptaget till exempel, om du redan har en liten brist. Så att det är klart att det påverkar. Och sen är frågan så här, när vi är så vana, vi var så uppdrivna, vi kanske gör saker och äter saker som vi inte heller menar, inte det för dig, men generellt att så här, det kan vara saker som vi bara liksom stoppar i oss. Så att även, ja, det gäller att hitta så här, vad är det jag behöver? Ja, det tror jag är liksom det viktigaste. Och att inte göra allt hela tiden. För då får den här övermäktiga känslan och det känns som att allt är möjligt, men för mig blir allt omöjligt, för jag vet inte var jag ska börja någonstans.
Skulle jag peka ut en bov i det hela, då känns det ju som koffeinet, alltså stressen, det här kortisolpåslaget som faktiskt, alltså koffein är, alltså flytande stress brukar man ju säga. Och är man då i träningsbranschen eller tränar mycket, då är det ju också inne med att dricka alla de här energidryckerna som innehåller mängder med koffein. Yeah. Och det kan vara så här, jag frågar någon så här, vill du ha en kopp kaffe? Bara, nej, jag dricker bara det här.
Ja. Olika märken.
Olika märken, precis. Ja. Och hur många dricker du per dag? Det kan vara så här, ja men 3-4 stycken. Ja. Det är alltså många koppar kaffe i motsvarande mängd.
Och det man ska veta då är att koffein har en så här halveringstid, så att om du dricker så här en kaffe och en Nocco kanske på morgonkvisten, den mängden koffein, den är ute förrän nästan ett dygn senare, alltså om vi tittar på milligrammen. Så det tar jättelång tid för kroppen att så här bryta ner det, och vi är också olika duktiga, eller vi har olika genotyper för att bryta ner koffein. Så en del är snabbare, och då märker man kanske inte av det så mycket. En del är mer känslig och då märker man dels effekten mer, men det påverkar också när man blir liksom uppdriven.
Och då ser man då på mig som har jobbat 10 år på gym, startade dagen med liksom en stor mugg kaffe, drack 4 Nocco under dagen och en kaffe efter lunch och en kaffe efter middagen.
Exakt.
Så man kan ju tänka sig min koffeinmängd som jag fick i mig.
Den var ganska hög, och där har du en del, ja, men så här, kanske socker, sötningsmedel, inte, idag finns det ganska mycket med sötningsmedel, men det är annat också. Det är så här, vad, du tar det kanske istället, ibland tar man det för att man är hungrig. Ja, jag tar en kaffe för att orka, och så är man inne i den här liksom snurren, där du kanske inte sover ordentligt, för du är inte så trött vid 9-tiden, för du har ju tagit en kaffe precis. Och sen så är du svintrött när du vaknar, och så tar du liksom de där kopparna igen. Kanske tar dem utan frukost. Vilket jag skulle säga för många stressade personer är kanske det sämsta du kan göra.
Mm. Och jag tänker också att det är så lätt att bli beroende. Mm. Att det liksom ger en belöningssignal till hjärnan att så här, ja, men jag tar en energidryck nu så kan jag köra direkt. Jag behöver liksom inte gå och vila 20 minuter utan jag kör på hela dagen här så blir jag klar i tid. Eller jag kan jobba 2 timmar extra liksom. Och sen när man ska sluta med det, då är det väldigt svårt för att man känner att så starkt beroende av att man måste ha det här för att orka.
Ja, det påverkar våra så här neurotransmittorer i hjärnan. Sen är det så, koffein bryts också ner av liksom samma enzymgrupp som östrogen. Så när man tittar studier där så ser man att hos en del, beroende på vad vi har för liksom etnicitet så kan det höja och sänka östrogenvarianten också. Så att det, ja, men det påverkar oss. Och sen är det så här, mängden spelar roll, när du dricker det och till vad du dricker det.
Men du jobbar mycket med kost och en del livsstilsförändringar också för den här gruppen, PCOS.
Ja, precis. Mat, livsstil i form av träning, återhämtning och sen även tillskott. Så att jag är väldigt, alltså när det behövs positiv tillskott, det finns ofta väldigt bra studier gjorda för att det är enklare att studera ett tillskott precis som läkemedel jämfört med liksom en sorts kost. Alltså det finns jättevälgjorda studier tycker jag som man kan använda för att liksom få igång ägglossning eller göra liksom, ja, uppmuntra kroppen att liksom fortsätta bygga byggstenarna som vi behöver.
Men om man har PCOS då och man, det första man gör är kanske inte att komma till dig, utan så här, vad börjar man någonstans själv? Vad tycker du man ska börja göra?
Börja med att vara ärlig, skulle jag säga. Det är så lätt att så här, intala sig själv att jag gör det här jättebra. Och hur är vi ärliga mot oss själva? Ibland behöver vi ha liksom, något svart på vitt för att se hur det ser ut. Så kanske faktiskt att skriva ner, vad äter jag under en vecka? Och börja bara där se så här, aha, men vänta, det var så ofta jag drack det eller åt det. Och kanske börja göra förändringar där på de sakerna som är så här, ja men det där vet jag kanske inte jättebra. Så det skulle jag nog säga är en bra grej att börja med. För att maten är supercentral. Visst, träning, det är viktigt. När vi tränar kanske några gånger i veckan, ofta. Max kanske för de flesta. Men vi äter flera gånger om dagen. Så att du har liksom, varje gång du äter så har du en chans att ge någonting till kroppen.
Och vilken kost ska man då äta om man har PCOS?
Det är lite olika vad du har för blodprovsvar skulle jag säga. Men har du väldigt höjda, förhöjda insulinvärden och höga liksom, blodsockervärden, då skulle jag absolut titta på gruppen liksom, kolhydrater. Ofta behöver man minska den. Välja de långsammare kolhydraterna. I vissa fall behöver man göra den gruppen väldigt liten. Men också då se till vad ska du äta istället, att man äter färgglatt, grönsaker, proteinrikt. För en annan grupp som kanske inte har förhöjda insulinvärden, då kan det handla om att kanske putta tillbaka de där kolhydraterna för att man äter för lite energi under dagen.
Någonting som jag själv gjorde var att gå från att äta väldigt mycket vegetariskt, vilket jag gjorde då när vi höll på med IVF och hela den biten, för att då tänkte jag någonting att ja, det var lite idealiserande att så här äta veganskt och vegetariskt och så, så att jag åt väldigt mycket baljväxter, väldigt lite, alltså kött åt jag inte överhuvudtaget, men jag åt fisk och jag åt kyckling, jag uteslöt mejeriprodukter. Men det jag började göra sen inför min tredje graviditet, det var att jag la till väldigt mycket så här nötkött av bra kvalitet, alltså gräsbetat kött. Så att jag åt mycket mer animalier, jag åt en del mjölkprodukter, till exempel så här turkisk yoghurt. Jag dricker inte mjölk så, eller keso och sådana där saker, men jag la ändå till lite mera fett också i kosten. Kan det ha någon gynnsam effekt, tänker jag, att så här animalier och fett, är det liksom...
Blandningen är oftast bra, sen hur den liksom kvoten ska se ut, jag återkommer till det, men har du låga järnvärden, det är ingen bra grej. Har du låga järnvärden och äter en helt vegetarisk kost, då är det bara så här, det räcker inte för dig. Att få igenom, eller att ha menstruationer kostar lite för våran kropp. Och en helt vegansk kost är enligt mig svårt att få i sig alla näringsämnen. Vi vet att vissa måste du till och med ta tillskott liksom av. Och järntillskott, vi vet, de som har testat det vet alla hur härligt det är för magen. Så att få helheten för en bra järnstatus, är inte bara järn, det handlar om det, A-vitamin, koppar. Du behöver en bra mage som också kan ta upp järnet. Bra magsaft. Alltså, det är så många olika delar i det. Så att variationen A är det bästa. Jag är såklart färgad av de patienter och personer som jag möter. Men äter du en helt vegansk kost, har svårt att bli gravid, ja, jag skulle kolla på att inkludera mer näringsrika alternativ från de animaliska källorna. Absolut.
Jag förstår. Finns det några kosttillskott som du rekommenderar?
Det gör ju det, men det är så himla lätt att det blir fel när man pratar så här i en podd. Så jag försöker nästan undvika det, men det finns många, jag tänker mer så här, när du väljer, om du väljer ett kosttillskott, så tänk mer som en så här pyramid. Att du har en bas där maten är liksom det främsta. Du kan inte så här tillskotta bort din stress eller... Visst, du kan tillskotta bort vissa näringsbrister, men börja med maten. Se till att lägga den grunden. Sen lägg på så här, men hur funkar min mage, sköldkörtel, blodsocker? Se till att det funkar. Och sen på toppen, där har du tillskotten. Då kan vi få en superbra liksom, kraft från dem. Men det finns många för olika delar, men jag tycker det är lite svårt, för sen handlar det om så här, hur de bundna till vilka proteiner eller salter, för att då ökar biotillgängligheten eller minskar, så att det spelar jättestor roll. Men köpa bra märken, köp inte det billigaste, för de billigaste är inte alltid det bästa.
Jag la själv till fiskolja och D-vitamin i ganska hög dos.
Mm.
Just för att det skulle då påstås driva igenom ägglossning.
Ja, och där har vi faktiskt inte forskning. Jag vet att det liksom florerar med megadoser D-vitamin. Om vi börjar så här, D-vitamin, ja. Det är kopplat till att så här, har vi för låga värden så är det inte bra. Varken vid PCOS eller för liksom din fertilitet, så du behöver ha bra värden. Det kan du enkelt kolla med ett blodprov och se hur det ligger till. Jag har sett de som har gått på de här hästdoserna med alldeles för höga D-vitaminnivåer. Det är inte bra alls. Det påverkar din liksom kalciumbalans och njurarna kan vara farligt. Så att jag skulle inte ta några megadoser. Så kolla av var du ligger och därefter öka dosen. Och är det så att du ligger lite lågt, då räcker det inte bara att ta ett så här dagsbehov, utan då behöver du ta liksom flera gånger dagsbehovet för att få upp dina nivåer. Och du ska ta D-vitamin till mat, för det är fettlösligt vitamin, annars tar du inte upp det lika bra.
Det är mycket att tänka på.
Mycket att tänka på. Och just därför så att vi... Ibland så är vi så här väldigt emot läkemedel, men vi kan liksom ha en hel hylla med kosttillskott. Men tänk då på att men tillskotten i sig, det är liksom... Det är ju... det är verkligen super, super fokuserade näringsämnen. När vi äter mat, då har vi alla näringsämnen som behöver samspela. De finns ofta tillsammans. Tar vi ett tillskott... Zink, då har vi bara zink. Det påverkar kopparupptaget och kan även påverka din hjärnstatus. Så att man får veta så här, vad får det här för konsekvenser med det jag tar. Men av det du sa, D-vitamin, ja, vi behöver få i det från maten under vinterhalvåret. Så att äter vi inte fet fisk några gånger i veckan, då kan vi ofta behöva en liten skjuts av ett tillskott. Vad gäller omega-3... Äter du inte fisk och skaldjur 3 gånger i veckan, då kan du behöva det också.
Jag kör D-vitamin året om. Jag tänker att vi bor i Sverige, det är inte så mycket sol. Är det fel eller?
Ofta behöver du inte ta det under de månaderna utan R. Alltså maj, juni, juli, augusti. Då kommer du att bilda D-vitamin via huden. Men de andra månaderna så gör vi inte det. Även om solen skiner i januari så kommer du inte bilda något D-vitamin. Men jag skulle säga att du förmodligen behöver du inte ta det under sommaren.
För det finns ingen skäl för att man just har PCOS att ta det årligen eller ta det lite mer liksom.
Nej, om du inte har en bakgrund där du har kollat upp att så här, du har tittat i blodprov kanske några gånger under liksom ett år och se hur de varierar. Absolut, jag har en del som så här, nej men de behöver ta ganska höga doser för att få upp sina värden. Ja, då behöver vi göra det då. Men generellt skulle jag inte ta megadoser, nej.
Nej, okej. En annan fråga just med PCOS och sköldkörteln, alltså sköldkörtelhormoner.
Mm.
Är det vanligt att det spelar in i problematiken?
Ja, det kan det göra. Liksom samsjukligheten med hypotyreos, en nedsatt sköldkörtelfunktion och PCOS, de finns absolut. Så att jag tycker att det är bra att se över hur det påverkar. Kan påverka andra hormoner i sin tur, så att det är jättebra att kolla över. Och då kan det vara bra att inte bara titta TSH utan även kolla T4, T3, TPO-antikroppar för att se om det till exempel finns en autoimmunitet.
Och vill man då ta de här proverna och kolla upp, hur gör man då?
Ja, men idag så i Sverige så har vi faktiskt jättebra förutsättningar för att dels faktiskt kunna ta dem själv via olika liksom, bolag där ute på nätet. Om det är så att du inte kan ta dem via din gynekolog eller vårdcentralsläkare. En parentes till det kan ju vara så att man kommer till sin läkare och säger att jag får inte ta några blodprover. Nej, men vet du vad? De har sin budget och vi ska vara väldigt tacksamma över det. Vården idag behöver liksom fokusera på de sjukaste. Det kanske inte alltid är supersmart att vi helt skippar liksom den preventiva vårdinsatsen, men det är det vi har att förhålla oss till. Så att varken gynekologen eller husläkaren ska eller kan ta alla blodprover som du vill ta. Och då tycker jag det är jättebra att det finns de här liksom privata aktörerna där man kan beställa dem och ändå få en liksom bedömning från läkare. Jag tar också blodprover. Jag gör det på alla mina patienter just för att säga, jag vill veta var du ligger någonstans, hur din sköldkörtel ser ut, blodsocker, de få näringsämnen som vi ändå kan mäta via vanliga blodprover. För att det ger en jättebra bild. Men du får inte det vid en läkare, gynekolog, så går det att ta privat.
Okej. Går det då att bota PCOS eller har man det för livet?
Men jag säger att man har det för livet. Jag vet att det finns de där ute som säger att man liksom kan bota det. Men det där är nästan så här filosofisk fråga, tycker jag. Så här, ja, men vi har en diabetiker, typ 2. Om den personen drar ner på alla kolhydrater och får jättefina blodsockervärden, har den fortfarande diabetes då? För om den går tillbaka så får den ju tillbaka de höga blodsockervärdena. Ja, det där är liksom en... Ja, det jag tycker är en... Det är ju en relevant fråga, men jag skulle säga att nej, du har kvar din PCOS. Mm.
Ja, jag tänker lite grann som i mitt fall då. Jag fick igång min menscykel. Mm. Jag fick ju faktiskt en regelbunden mens genom att göra de här livsstilsförändringarna. Mm. Och nu är jag gravid och har såklart inte mens. Men sen när bebisen kommer och jag fortsätter med förhoppningsvis då de här bra vanorna. Kanske lite sämre sömn de första månaderna.
Kanske, men, eventuellt.
Ja, vi får se vilken bebis jag får. Men sen så tänker jag såklart fortsätta med dem, eftersom att jag inte bara fick en regelbunden menscykel, jag mådde ju fantastiskt bra och var en väldigt trevlig person, kände jag själv. Så att det tänker jag fortsätta med, men jag tänker att om jag slutar med det, då kommer jag ju säkert få tillbaka den här oregelbundna mensen och så. Så att jag tänker att jag har ju ändå PCOS i grund och botten, men att jag lär mig hanteringsmekanismer.
Ja, men precis. Så ser jag på det. Absolut.
Okej, Anna. Avslutningsvis då. Vilket tips eller vilka ord vill du ge till våra lyssnare? På vägen.
Jag hoppas att du som har lyssnat har fått ut någonting av det här. Jag förstår att det går ju att gå in på hur många små detaljer som helst, men det får vi väl ta så här nästa gång typ.
Absolut.
Men att så här, det går att göra skillnad. De kvinnor som jag har hjälpt att bli gravida, de är ju ofta extremt tacksamma och vill så här, gärna, du får gärna dela det här anonymt, men dela det gärna för jag vill att fler ska veta om att det går att göra förändringar. Jag har ju de som har gjort liksom flertalet IVF för ingenting har hänt, men som faktiskt blir gravida och också får liksom behålla barnet. Så det går verkligen. Gräv där du står. Börja med de här små sakerna. Det är lätt att det blir övermäktigt. Ta hjälp. Ibland så lägger vi så himla mycket på oss själva. Att så här, men snälla, du kan inte lägga kraven på dig själv att du ska vara din egen dietist. Det finns de som jobbar med det här av en anledning. Så att våga ta hjälpen. Och sen har vi inte gått in på det, men nu har vi pratat väldigt mycket liksom om kvinnans perspektiv och fertilitet, men it takes two to tango. Det är liksom fler med i gamet. Och att också se över liksom spermakvaliteten är också jätteviktigt. Och det missar vi ofta. Jag skulle säga att många kvinnor har kanske mer en benägenhet att liksom lägga det på oss själva. Det är vi som ska göra förändringen. Men ibland kanske det är faktiskt mannen som ska göra förändringen och skulle må bra av att göra förändringen. Och där har vi också jättemycket forskning där liksom flera näringsämnen verkar vara extra bra. Ett färgrikt där också. Antioxidanter är viktigt för spermakvalitet till exempel. Så att den biten får vi inte glömma bort. Den är också jätteviktig. Och försök så här, få med din partner på resan i det här. Så är ni liksom två stycken. Kanske bara så här, okej, den personen kanske inte vill lyssna på hela avsnittet, men ta den här biten då. Spermakvaliteten är också jätteviktig. Så att, lägg inte allting på dig själv. Prata, sök hjälp. Tänk att du själv inte ska googla sönder alla kvällar. Och det går att göra skillnad. Har du ingen regelbunden ägglossning nu, så går det faktiskt att få till det med hjälp av mat- och livsstilsförändringar. Vikten har vi inte pratat så mycket om, men liksom en normalvikt typ inom BMI-spannet, fast lite högre faktiskt, det är det är bra för fertiliteten. Så att den biten är också viktig, men det förstår jag att det, vi kan inte täcka allting här, men det kan skicka med, vi kan skicka med det ändå. Både under- och övervikt kan vara problematiskt. Men sen så här, ja, börja med en liten förändring. Små baby steps, så känner du att du fixar det.
Härligt. Du, det har varit en stor ära att ha dig här idag, Anna.
Tack.
Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Önskar du förändra ditt liv och dina resultat? Då kan du bli coachad av mig genom att gå med i mitt coachingprogram. Förändra ditt mindset, förändra ditt resultat. Läs mer på halsopodden.se. Ta hand om dig.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.